Herre Jesus, det är alldeles nog för oss att veta att du lever. Vi kan ännu inte fatta vad Gud gjorde den gången. Hur ska vi kunna tänka oss det som ingen människa kan beskriva? Vi ber bara att få veta vad du vill att vi ska veta. Det som vi behöver veta för att tro på dig och älska dig och för att kunna se din makt och förstå vad du kan skänka oss. Därför ber vi i dig idag att du låter oss känna din uppståndelses kraft i våra hjärtan. Att du dödar våra gamla jag och väcker till liv den sanna tron och den verkliga kärleken och låter oss dag för dag stå upp till att leva med dig. Amen. Frid vare med er. Var det första Jesus sa till sina lärjungar när de var samlade på påskdagens eftermiddag. Och det står att när de var samlade så var de samlade med rädsla. Man kan tänka sig att det var många andra känslor med där. Förvirring. Att deras tillvaro hade vänts upp och ner. Deras mästare var död. Kanske mycket skam. De som hade svikit och lämnat honom att dö alldeles ensam. Och alla dessa negativa känslor på självaste påskdagens eftermiddag. Och nu är det påskdagens eftermiddag. Och du kanske kunde få tänka ett ögonblick på vad du känner i den här stunden. När du lik lärjungarna är samlade bakom stängda dörrar. Du kanske också bär på rädsla. Inte kanske för soldater och religiösa makthavare, men kanske för ändå andra människor. Vad de ska tänka om dig. Hur de ska behandla dig. Hur de ska se på dig. Kanske bär du på förvirring över hur livet har blivit. Så många frågetecken, svårigheter. Kanske bär du på skam. Över att ha gjort andra besvikna. Eller som lärjungarna, de som svek Jesus. Kanske är det något som också du känner på dig. Eller du känner dig nedslagen av livets alla svårigheter. Det är så svårt att ta dag för dag. Eller så känner du ingenting. Livet är som vanligt, som igår och som det kanske är imorgon. Eller så tänker du att det är bäst att inte känna efter alls. Eller så bär du på den där jublande, innerliga glädjen över att Kristus är uppstånden. Och allt vad det får för konsekvenser i denna värld i Kristi kyrka och med dig personligen. De lärjungar som var samlade och som var så rädda, kanske uppgivna, skamsna. De var rädda därför att de bar på en tanke, en tro i sina hjärtan som gjorde dem rädda. Och den tanken var att Jesus kan vi inte ta på orden. Han som hade sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Och nu var det tredje dagen. Deras tanke var fylld av tanke på att hans död var själva slutet på allt som de hade följt hela deras liv, de hade följt honom och gett upp allt. Nu var det slut. Nu var de ensamma, övergivna. Utan hopp. Det här var vad de hade gett sitt liv åt. Och nu var det borta. Kan ni tänka er ovissheten, osäkerheten? Vad ska det bli av våra liv nu? Det var fel Gud. Fel Messias. Ja, deras rädsla bottnade i att de hade tappat tilliten till vad Jesus hade sagt. Den här trygga förtröstan på att när Gud har talat är det sant. Om det så innebär att han är död och ligger i graven. Ditt ord är sanning. Men när vi tappar det, ja, då dras vi in i ett mörker av rädsla, förvirring, osäkerhet, ovisshet. Men i den stunden när de var samlade där, och du får tänka att du är bland dem som sitter där i den stängda salen. Det viktigaste var ju faktiskt inte vad de kände där, trots att det var rädsla på påskdagen. Eller ens vad de tänkte, eller ens vad de trodde, eller ens vad de hade gjort, nämligen svikit honom. Utan det viktigaste är vad Jesus kom och tänkte och kände och sa när han såg dem. Frid vare med er. Det var vad han kände, tänkte och sa. Och det är den frid som övergår allt förstånd. Den frid som inte världen kan ge. Den frid som är mellan Gud och denna mänsklighet. Jesus vet vad han har gjort. Han vet vad de har gjort. Han vet vad vi har gjort. Och han vet vad han vill säga till oss på påskdagens eftermiddag. Frid vare med er. Och det säger han också den här eftermiddagen. Det här får bli påskdagens första ord från Jesus. Frid vare med er. För det var de första orden lärjungarna fick höra. Och då kan du i syndabekännelsen få tala om för honom hur fel har blivit i dina tankar, i dina val, din rädsla, allt du känner. Hur du har brustit i tilliten till Jesus och hans ord. Varför tog jag inte Guds ord på allvar? Varför litade jag inte på honom? Nu inbjuds du att sätta tro till Jesu ord på nytt. De första orden på påskdagens eftermiddag. Frid vare med dig. Dina synder ligger i en grav som är tom. Ja, låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från allt ont och synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillser jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige evige Gud, du som genom Mose förde ditt folk ut ur Egypten och befallde dig att årligen fira påsk och äta påsklammet, för oss ut ur det andliga Egypten och ge oss av det sanna påskalammet, din son Jesus Kristus, vår Herre. Han som denna dag vunnit seger över döden och för oss öppnat vägen till evigt liv. Och nu lever och regerar med dig och den helige Ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till påskdagens läsningar. Först från Gamla testamentet, ifrån profeten Jesaja kapitel 25. Herren skall för alltid göra döden om intet. Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden, ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör Herrens ord också ifrån Apostlagärningarnas 13 kapitel, vers 32. Paulus sade till judarna: Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram så som det är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, du ska inte låta din helige se förgängelsen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kristus är uppstånden. Sannerligen uppstånden. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, ge ljus och sanning med ditt ord så att dess kraft, uppståndelsens kraft, må blivast bort i våra hjärtan. Amen. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, så hör vi Herren till, den uppståndne. Det var aposteln Paulus ord i Romarbrevet. Och sådan är verkligheten med den uppståndne, som jag fått höra om idag, om den tomma graven. Men låt mig först börja med att säga något om den tomma graven. Det berättas om en viss David Koresh som var ledare för en polygam sekt i USA, davidianerna, att han tänkte att han själv var messias, och så förutspådde han att efter 3 år när han hade varit död så skulle han uppstå igen. Och det gjorde han inte. Och låt säga att någon då kom och sa: han har uppstått, graven är tom. Så skulle förstås ingen bara av den anledningen gå med i davidianerna och ansluta sig till dem. Det räcker inte att en grav är tom, även om han skulle kunna visa upp en tom grav. Ingen går med i en rörelse bara för att graven är tom. Och när vi nu har läst den här texten idag så hör vi bara att graven är tom. Och så står det om Johannes att han gick in i graven, den tomma graven, och trodde. En annan lärjunge, Thomas, han krävde inte mindre än att Jesus stod där med sin fysiska kropp. Han kunde röra vid den för att han skulle tro. Och då kan man ju ställa frågan så här om Johannes, om han var så där naiv och godtrogen så att han lika gärna hade kunnat gå med i den där Davidsekten. Och vad är då den stora skillnaden? Jo, det som Johannes kom ihåg var skriftens ord. Det som Jesus faktiskt hade sagt. Och då behövdes det bara en tom grav för att han skulle inse: det är detta Jesus har sagt. Och jag kommer förmodligen att få se honom också ansikte mot ansikte. Bara detta lilla tecken, en tom grav, blev tillräckligt för honom. Därför att skriften hade sagt, Jesus hade sagt, jag måste uppstå från de döda. Det kan vara så att vi ibland får sådana underbara bekräftelser på att Guds ord är sant, att Gud är på riktigt, att det är levande och andas den helige ande. Och Jesus visade sig, han bekräftade verkligen att han var uppstånden som han sagt. För en lång rad av ögonvittnen, de såg honom, inte bara den tomma graven. Men jag vill ändå börja med att säga det, att vi ska inte gå och vänta på såna där bekräftelser. På de där känslorna som säger att ja, nu kan jag tro, nu vill jag tro, nu vet jag, nu känner jag att det håller att bära på. Och liksom ställa frågan till Guds ord. Kan jag lita på det här? Kan jag bygga mitt liv på det här? Kan jag vila i det här? Helt utan att behöva gardera med massa andra sådana här små gudar som ska stötta upp bakom ifall jag skulle falla. Kan jag bara tro detta och vila i detta och vara trygg med Guds ords sanning? Det berättas i en av liknelserna att Jesus sa till några så här: om vi inte lyssnar till Mose och profeterna kommer de heller inte att bli övertygade om ens om någon uppstår från de döda. Och Jesus har uppstått från de döda. Och jag tänker att Mose, om man nu kan detta, i sin grav, liksom med leende i sin döda kropp, tänker, vad var det jag sa? Ja, vad är det han säger i sitt ord, Gud? Det ska vi ta som den enda absoluta sanning i denna tillvaro. Guds ord är sanning. Han behöver inte bekräfta det, men han har gjort det. Och uppståndelsen är kanske det allra största beviset på Guds ord sanning. Ordet ska vara vår ledstjärna, för ordet ensamt kan skapa den där tron, tilliten, tryggheten som vi behöver i den här världen. Men även om det är så att tron finns där och har vuxit till i ditt och mitt liv, så kan den attackeras precis som den gjorde för Maria från Magdala. Det berättas att medan det fortfarande var mörkt så smög hon sig fram till Jesu grav, där hon förväntar sig att den döda kroppen ska ligga. Och jag tänker så här, att det är väl bara i skräckfilmer som man ser människor stryka omkring på kyrkogårdar mitt i natten. Vad gör hon där i mörkret på kyrkogården? Ja, kanske måste vi på något sätt ta ett steg tillbaka i Marias liv för att förstå vad hon gör där ingen annan är. För Marias bakgrund var långt, långt, långt mycket mörkare än denna mörka kyrkogård. Människor i vår tid, de kan vara trasiga, djupt deprimerade och sargade på många sätt. Men den här kvinnan hade upplevt något som var mycket, mycket värre. Något förmodligen alldeles obeskrivligt fruktansvärt. Hon hade varit besatt av 7 onda andar som liksom gjorde hennes kropp till ett litet helvete där de kunde härja. Där dessa sataniska krafter kunde husera. Och det berättas om besatta människor i evangelien att de kunde kasta sina människor i elden, kasta sig över andra människor, försöka skada både andra och dem själva. Och om Maria överhuvudtaget tänkte på det, så mötte hon inget annat än förakt från människor i omgivningen. Deras dom låg tung över henne. Hon ansågs helt enkelt vara övergiven av Gud, förbannad, straffad för sina många synder. Hon fick vad hon förtjänade. Och hon skulle man kunna säga var en levande död. Och så kom Jesus och blev bokstavligt talat uppståndelsen från de döda för henne. Han såg med hjärta och förbarmande på henne. Helt hjälplös. Jag är inte säker på att hon ens kunde be om hjälp. Var det någonting hon kunde uttala med sina ord, så var det förmodligen som andra besatta. Förbannelser, hån, förakt. Men Jesus såg henne bortom demonernas förbannelser. Den stackars människan. Kanske rörde han vid henne och drog henne, han som ensam kan, ut ur mörkrets makt. Och han inte bara kan, utan vill. Det är inte svårt att föreställa sig att Maria efter det här var alldeles fäst vid Jesus. Orenheten och ovärdigheten som hade klibbat sig fast vid henne, kanske under många år. Han rörde vid henne. Och hon förstod med allt det som Jesus gjorde och sa att hon var så djupt älskad av honom att han kom att betyda allt för henne. Han gav mening åt livet. Trygghet. Hon kunde ha en sån där salig förvissning om framtiden. Vad ska inte få hända? Eller vad kommer inte att hända med honom framöver? Han som har räddat mig från mörkrets makt. Och så inträffar det ofattbara. Hon står där vid korset och ser hur hennes eget hopp blir korsfäst. Hur hoppet läggs i en grav, dött, igenbommat bakom den stora stenen. Och det är som att ridån går ner, hennes liv vänds upp och ner. Och om det förut hade vänts inifrån och ut, kan man tänka att det nu vändes utifrån och in. Kanske att det blev så att hon liksom klamrade sig fast vid Jesu döda kropp, ungefär som röken klamrar sig fast vid en släckt veke. Hellre den döde Jesus kropp än ingen Jesus alls. Och nu fanns inte ens kroppen i graven. Vad har de lagt honom? Kanske var det så att hennes tankar började att surra i hennes inre. Om Jesus hade varit den som hade dragit henne ut ur mörkret. Och nu hade mörkret tagit honom. Skulle då mörkret dra henne tillbaka ner i helvetet? Skulle hon ohjälpligt, utan att kunna göra någonting emot det, dras tillbaka ner i det fruktansvärda becksvarta mörkret? Inte kunde hon stå emot den onde. Hon kunde inte ens hindra sina tankar från att ibland vara onda, och hjärtat. Här står jag alldeles hjälplös. Och så säger hon, och jag tänker att det ligger så mycket smärta, ångest, förtvivlan i de orden. De har tagit bort min herre. Det här är liksom tron som har fått sig ett dödligt sår. Och jag kan tänka att det är många som liksom här suckar med Maria. Var har de gjort av min herre? Var är han? De goda dagarna som jag hade med Jesus, när jag tänker tillbaka i livet, det var underbart. Jag var härligt frälst. Och kanske livet i största allmänhet var så mycket bättre förut. Vart tog allt detta vägen? Ljuset som tändes i mitt mörker, vart tog det vägen? Det blev mörkt. Och när man en gång har upplevt ljuset från att ha varit i mörkret och sen blir det mörkt igen, så kan det vara en stark frestelse att ge upp helt och hållet. Att det inte är värt besväret. Jag vill inte bli besviken igen. Om jag har satsat min tro och gett min förtröstan till det här. Det tycks ju ändå inte fungera. Jag är tillbaka på ruta ett. Och när jag ser på mitt liv, jag är inte precis en bättre människa. Och det verkar som att saker och ting har bara blivit mer och mer komplicerade. Ja, jag har det riktigt kämpigt. Och när jag försöker be så känns det som tomma ord ut i luften. Det kommer bara tillbaka. Inte känner jag hans närvaro heller. Och när det var så där gott, då hoppades jag på mycket. Ja, jag hade hoppats på mer. Och nu är han borta. Och jag vet inte var de har lagt honom. Och så kan livet med Jesus vara. Och det är helt förståeligt att vi då längtar efter något litet ljus i mörkret som vi kan famla efter. Som Maria, medan det fortfarande var mörkt, så kom hon till, så tidigt hon kunde till graven. Liksom för att klamra sig fast vid det förgångna, vid den döda kroppen. Vi kan önska att vi kunde vrida tillbaka klockan, eller åtminstone frysa tiden här. Låt mig åtminstone få behålla den döda kroppen. Och så istället, till slut, så mötte Jesus henne med den friska fläkten från framtiden, från evigheten. Han strålade framför henne med den härlighet som människor ska stråla med i den himmelska härligheten. Där inget mörker mera är vid de dödas uppståndelse. Och han stod här framför henne, uppstånden från de döda. Och så kom han till henne bara en enda gång. Men ändå, ännu en gång. Visserligen bara för att hälsa henne att nu skulle han fara till sin fader för att aldrig mer komma tillbaka till henne under hennes jordiska liv. Och då tänker jag att det är så här, han kom tillbaka till henne ännu en gång. För att du och jag aldrig ska behöva tvivla på hans löfte. Aldrig behöva tvivla på att han fortsatt är nära och med oss. Aldrig någonsin tvivla på hans allra djupaste försäkran om att inte ens i det värsta mörker du går igenom ska han överge eller lämna dig. Och han hade inte lämnat eller övergett Maria. Det är som att han sa: Maria, jag som tog dig ur ditt mörker som du var fångad i, jag är med dig. Och nu är jag med dig för att alltid vara hos dig. Osynligt, men alltid. Och detta därför att dina synder är borttagna. Och jag kan vara dig så nära som ditt eget hjärta är dig nära. Maria, när du hamnar i trons mörker, och det kommer du göra igen tror jag, kom du ihåg mitt löfte. Jag är med dig. Kom jag inte att vara dig mycket nära? Och jag är dig nu ännu närmare genom min heliga ande. Och om du så dör, Maria, jag är med dig. För se, jag lever. Du ska också leva. Och det här löftet från Jesus, det är ett löfte som du får göra till ditt eget löfte. Och du får be Guds ande liksom riktigt inpränta det i ditt hjärta. Så att om den dagen kommer då det blir mörkt och svårt, dystert i ditt liv, tänk på Maria och tänk framför allt på honom som sa: Maria, jag är med dig. Och denna själva trygghet eller försäkran och visshet om att så här är det. Den har Gud gett åt dig när du döptes. För lägg märke till hur förunderligt Paulus har uttryckt det om dopet. Alla ni som har blivit döpta, ni har blivit döpta till Jesu död. Du var med honom i döden, i graven. Och han är med dig i döden och i graven. Och fortsätter Paulus. Och är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som han. Dopet är liksom som en så här fågelmamma som sträcker ut sina vingar över sina ungar. Likt ett hölje som lägger sig över hela ditt liv. Dina svåra dagar, dina ljusa dagar och kanske allra mest dina första dagar. Är du så liten och sårbar? Och dina ålderdomsdagar, när det kan bli så att du förlorar ditt minne, när du tappar förståndet, när du inte längre kan förmå dig till att tänka och tro, sätta ord till tro, till ord. Ditt dop som vilar likt örnmammans vingar över dina dagar. Du har blivit förenad med den korsfäste och uppståndne. Och lika lite som döden, mörkret och kroppens nedbrytning på Jesus, lika lite som det fick sista ordet med honom, lika lite ska det få dig med dig som har blivit döpt till honom. Långt före sin död och uppståndelse så sa Jesus så här: den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och det här, det är ett sånt där ord som man inte kanske kan förstå. Eller som man ens kan känna. Utan bara kort och gott tro. Som Johannes när han såg en tom grav och kom ihåg vad Jesus hade sagt. Och så ska vi också här idag med de första kristna, med Herrens trogna i alla tider, i jublande och innerlig glädje, i uppståndelsens kraft hålla måltid med varandra. Och kunde Jesus uppstå som han sagt, så ska han också ge sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse, evigt liv, som han sagt. Och så ingjuta i ditt hjärta och liv hans eget odödliga liv. Och så låta det uppstå till kropp och själ en gång, som han sagt. Och dessutom som han själv har gjort. För Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Ja, låt oss så instämma i den tro som vi delar med Kristi kyrka. Med den nessenska trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, och för oss människor och för vår salighets skull, har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus den uppståndne. Amen. Låt oss be. Allsmäktige och nådige Gud, du som i din son har vunnit en evig seger över allt ont. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön. Vi ber för din kyrka i hela världen. Särskilt ber vi för kyrkans mission i de länder där vi har vänner och bekanta som bedriver mission. Vi ber för kyrkan i vårt eget land, för missionsprovinsen och för våra biskopar Roland, Lars, Göran. Och för vår egen mission här i Göteborg, Biskopsgården. Ena helga och förnya din kyrka så att vi som bekänner Kristi namn vittnar om den frid och frälsning som finns hos honom. Sänd arbetare i din stora skörd och bevara dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande, för vårt eget land och vår egen stad. Särskilt ber vi för oroshärdarna i Nordkorea och i Mellanöstern. Låt fred och rättvisa råda bland alla folk, så att människor lever för varandra och söker det gemensamma bästa. Herre, hör vår bön. Vi ber för alla sjuka, sörjande och ensamma, för hemlösa och flyktingar, för de ofödda och för de som lider för sin tro. Särskilt ber vi för dem som vi tyst nämner inför dig. Ge tröst och läkedom åt alla lidande människor. Ge dem mod och hopp i deras svårigheter. Och låt dem få märka din kärlek och närhet. Herre, hör vår bön. Vi ber för oss själva, för äktenskapen och familjerna, för de unga och de gamla, för vår församling. Skänk oss din nåd så att vi tjänar Kristus i varandra och älskar så som han har älskat oss. Fyll oss med helig omsorg om varandra och uppliva vår vilja att räcka livets vatten till dem som står utanför. Herre, hör vår bön.